Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Morgon.
Jag hinner aldrig först.
Nej, du får ligga i lite mer.
Ja, jag förstår det. Hur du, apropå ligga i lite mer. Ja. I Stockholm är det ju sportlovsvecka den här veckan. Ja, jag säger samma sak. Du är ju mer eller mindre folktom på gatorna.
Ja, jag vet inte vad det där är för någonting. Det är folk som åker skidor, är det det? Eller alltså, vad handlar det om?
Jag vet inte, det känns som att det är en sorts mänsklig rättighet. För att skolbarn ska ju vara lediga.
Mm.
Och helst ska de åka skidor om det ska vara
svenskt
och hälsosamt. Men sen är det den här liksom vuxna människor som uppenbarligen måste ha vuxna barn om de har barn.
Ja.
Som ändå har sportlov.
Ja, som jag förstår så går det inte för någonting gjort den här veckan överhuvudtaget.
Nej.
Eller sportlov.
Och det, saker och ting säljer dåligt.
Är det, men är det inte här, känns inte det här otroligt svenskt? Finns det sportlov i något annat land? Var kommer det ifrån? Det kan ju inte ha börjat som sportlov. Det måste ju vara någonting ungefär som höstlovet. Som liksom var potatissättarlov eller något sådär. Eller det är väl nu det är potatissättarlov förstås. Det är potatisupptagningslov. Det är väl kanske det har varit från början.
Nej, men
jag måste googla lite.
Man kan ju inte plocka upp potatis.
Nej, men man måste ju sätta den för att man ska kunna plocka upp den sen.
Ja.
Det är väl för tidigt för det.
Jag skulle kunna tänka mig att det är en sån där, det är för kallt att värma upp skollokalen med går för mycket ved så ungarna får vara hemma och hjälpa till ett tag.
Men det är inte väldigt sent. Och i sådana fall, det borde vara, det står här, kockslov, ja, det kanske är en besparingsåtgärd. Jag håller på att slå det här, det är därför det låter så här. Sportlovet har en ursprungligen så kallad kockslovet som infördes 1940 för att spara på uppvärmning av skolan. Du har helt rätt.
Yeah.
Ja, just det. Ja, men det är, ja okej, kockslovet. Ja, jag tycker
kockslovet.
Vi ska bara kalla det för kockslovet igen, för det är mycket roligare. Sportlovet låter så jävla hurtigt.
Ja, och det här höstlovet, det borde heta potatislov.
Ja.
Egentligen.
Ja, det borde du göra.
För det är då man plockar upp det.
Och det borde man inte få ledigt om man inte
hjälper till.
Potatis.
Nej, men alltså hela den här grejen, den här profilen från att spara på veden eller koksen till att alla ska
åka till Val d'Isère.
Jag var inne faktiskt i en butik där det var väldigt, väldigt, väldigt folktomt.
Ja.
Den heter Singular Society och ligger i modgallerien. De berättade att veckan innan
vår son jobbar där, ska vi säga, för att avslöja att vi är, att vi är lite
att vi vet saker och ting för att vi känner folk. Ja.
Mm.
Då berättade de att veckan innan kockslovet då hade det varit fullt med folk som har varit inne och köpt upp sig på skidutrustning. Det vill säga vantar och mössor och sådana saker.
Ja, ja.
Intressant.
Jag vet inte. Alltså en del av skälet till att jag tycker illa om det här är ju att jag tycker illa om sport.
Ja. Och
skidåkning och allt sånt där jävla elände.
Ja. Jag tycker det är så underbart. Jag kom just över min favorit Pretend It's a City.
Ja.
Vad heter man?
Fran Lebowitz.
Ja. Och hon är också en fullständig motståndare till allting som har att göra med sånt där.
Fysisk aktivitet, ja.
Ja. Hon älskar att gå omkring i New York och titta på saker. Och det är underskattat i Sverige.
Ja, det är underskattat att gå runt i New York och titta på saker.
Ja, gå in, kan vi gå i Stockholm? Ja. Nej, man ska stå på en fjälltopp någonstans, ja. Alldeles ensam. Och det ska blåsa och vara jättekallt. Och sen ska man berätta för alla sina vänner hur mycket man har frusit.
Ja, usch.
Ja,
ja nej, det där kan vi alltså, arbeta istället.
Arbeta.
Arbeta i ert anletes svett.
Det kan man också tänka på. Ja, nej, men vi är faktiskt en annan sak som har inträffat här. Det är att vi har kommit hem från vår långa vistelse i Sydafrika.
Ja, just, vi sitter och gnäller på att folk har en vecka semester. Det har varit 7 veckor i Kapstaden.
Men vi var ju faktiskt inte på semester. Vi
jag vet, men det är, jag tror att folk kan vara lite avundsjuka ändå att vi har jobb där. Vi kan sitta och jobba 7 veckor i Kapstaden.
Så kan det vara. Men, då, just,
men det undrar vi dem inte.
Jag vet inte.
Nej.
Om man trivs på fjälltoppen så ska man väl stå för det.
Okay.
Jag tycker det. Nej, men det har just kommit en nyhet om hur otroligt många som lever med citat kraftig övervikt.
Mm. I världen, globalt. Är det ett globalt
12,5% av världens befolkning.
12,5?
Med obesitas.
Ja, men 12,5 låter inte så mycket ändå tycker jag med tanke på hur många tjockisar man ser.
Nej, men om man går upp... Det behöver vara säga det om en själv. Man befinner sig på fel ställe.
Ja, det är överrepresenterade. Ja, vi var ju i Kapstaden. Där är ju, liksom, där är ju särskilt bland svarta så är ju liksom kroppskulturen en helt annan än vad vi är vana vid.
Ja, det är ju det.
Alltså, killarna är ju nästan undantagslöst. De ser ut som små vidjor.
Stickor.
Ja, de ser verkligen ut som de inte har fått mat på länge.
Ja.
Och då tycker man först lite synd om dem. Men sen ser man ju deras tjejer. Och de är ju riktigt runda. Så att det är nog inte det att det saknas mat. Utan det måste vara lite grann hur det fördelas kanske. Eller ja, hur det sätter sig i varje fall.
Det finns också en otroligt... Ja. När man pratar om kroppspositivism. Body positive.
Mm. Ja.
Så känner man där att... Det är inte det att de här otroligt... kraftiga kvinnorna går omkring och är body positive. De är helt enkelt bara känns så vanliga och normala och
det behövs
gott humör. De
det behövs ingen sån här kroppspositivistisk rörelse. Nej, det behövs inte. Det är helt överflödigt.
Och det där... De tar plats på trottoaren och är liksom snygga.
Ja, de är faktiskt snygga. Men det är också intressant att se, därför att boerkvinnor kan ju vara rätt tjocka också. Och boermän är inte smala heller. De där går över könsgränserna. Men jag vet inte, den vita rundheten där nere är inte riktigt lika graciös som den svarta måste jag säga. Jag tycker att de rör sig på ett annat sätt.
Ja.
De tjocka vita jämfört med de tjocka svarta.
Det är en spaning som vi inte har något svar på. Vi vet
nej,
inte varför.
Det är bara en observation.
Ja.
Det är lite intressant. Men det är intressant tycker jag hur kulturellt beroende sånt här är. Liksom. Alltså hur en kroppshydda, en tjockhet kan vara liksom bäras på helt olika sätt beroende på vilket sammanhang det är. Det tycker jag är intressant.
Ja.
Ja.
Ja, för ibland kan man känna lite grann att det finns någonting med det här, men man ska liksom sticka upp i ansiktet på folk att jag kan minsann se ut så här oavsett vad du tycker. Men den känslan har man inte i Sydafrika.
Nej.
Faktiskt.
Nej, men det känns ju verkligen som sån här ilandsproblem. Det här att man ska hela tiden... Först ska man... Ja. Sen ska man göra en offentlig sak och att man är anorektiker. Sen ska man göra en offentlig sak och att man är tjock. Och sen så, liksom, allting ska hända i offentligheten på... Eller allting ska bli en samhällsfråga. Det var Göran Grej, det var väl pionjär där som påstod att hans övervikt var ett samhällsproblem. Och därför måste man ha sockerskatt.
Ja.
Jag vet inte, jag är inte så svag för den här typen av...
Nej, han skrev ju också en rolig grej om hur han hade stått i någon kö någon, i någon butik inför jul.
Ja.
Och sagt, apropå det här med övervikt, förstår jag som att man borde förbjuda julen.
Ja.
Och då hade han fått syn på ansiktsuttrycket i två äldre damer som hade hört honom.
Ja.
Och då förstod han att han hade gått över gränsen.
Han kanske borde flytta till Sydafrika istället. Så att han tänker så mycket på sin vikt.
Mm.
Det verkar vara en enklare lösning tycker jag. Och trevligare för alla inblandade kanske.
Det tycker jag också. Du, apropå trevliga saker, det finns mindre trevliga. Men en trevlig sak, vi var ju såg den här Dune 2.
Ja, just det.
Uppföljaren på Dune 1.
Ja. Vad tyst du blev.
Ja, nej, men jag tänkte att du skulle tycka någonting om det.
Ja, jag vet inte. Alltså vi såg det av två skäl. Det ena var att man kände att okej, man måste ju ändå se det här.
Mm.
Och det andra var att det gick ingenting annat just den kvällen på någon biograf som vi ville gå på.
Nämligen på Fågelblå.
Ja, vi gick på Fågelblå.
Och som det är ju vår nya favoritbio.
Ja, det är ju vår grannbio här på Östermalm. Som är liksom lite flådigare sådär. De kör Bergman kvällar och
på måndagar.
Och vi fick veta nu när vi var där i... Var det i förrgår, va?
Mm.
Så fick vi veta att det är färdigt nu med alkohol, utskänkningstillstånd. Så det kommer att öppna en liten bar där. Det kommer att vara trevligt.
Innehållande även en bartender,
ja.
Om någon vill söka.
Och det kanske säger någonting om djuren att vi pratar så mycket om Fågelblå nu istället. Men filmen då?
Ja, faktiskt.
Alltså jag tycker ju att, nej men alltså jag måste säga så här, jag tycker ju att den är ganska bra gjord. Det är väldigt svårt att göra den här typen av science fiction-filmer utan att det blir kalkon. Alltså om man har sett... David Lynch filmatisering av Dune som är med Sting och sådär, den är ju fruktansvärd. Man blir generad när man ser den. Men den här är ju inte alls så. Den här tycker jag är, jag tycker att jag kommer inte ihåg vad han heter nu, regissören faktiskt, det borde jag ju komma ihåg. Men jag tycker att han har tagit kommando över historien på ett sätt och hittat ett tempo att berätta den i som är ganska långsamt.
Mm.
Man känner inte att det liksom hetsas in saker och att det ska förklaras som man ser det så här som det ofta kan vara i science fiction-filmer. Att man måste liksom berätta saker för att man ska förstå vad som händer och så. Jag tycker att den är ganska bra berättad. Och utan att bli... Man skulle då kunna tänka sig också en annan sån här sjuka med science fiction-filmer. Att de blir 3,5 timme långa. Den här är väl 2,5.
2,5 timme, ja.
Ja, och det tycker jag ändå är ganska bra. Så att, jag menar, överlag så tycker jag nog att det... Jag tycker att det är ganska bra gjort. Förutom att det är... Alltid värt pengarna för att se Stellan Skarsgård i fatsuit. Det är alltid kul.
Tjocka människor, ja.
Ja, men det är nog mer det att jag känner att jag kanske inte är jätteintresserad av den här storyn.
Du är inte målgruppen?
Nej, jag kanske har varit det tidigare i mitt liv. Nu känner jag kanske att den är lite för...
Esoterisk?
Ja, fast liksom kanske lite för lite löjlig. Alltså, man kan hitta på fantasivärldar, men... Och på ett sätt kan man ju tänka sig att det är mycket enklare att hitta på fantasivärlden och beskriva värld som faktiskt finns.
Mm.
Men å andra sidan kan jag känna att just därför att det är en fantasivärld så ställs... Då blir kravet mycket högre på att det ska verkligen vara intressant. För varför ska man annars bry sig?
Mm.
När det liksom bara är någonting som kommer från någon.
Ja, nej men det här ska alltid vara någon sorts arkaisk historia i botten. Ja. Annars så håller det inte. Regi är Denis Villeneuve.
Just det.
Villeneuve. Men jag måste säga att vad jag hela tiden tittade efter var att få se Rebecca Ferguson i olika... Och jag älskar hennes koncentrerade ansiktsuttryck.
Ja.
Hon spelar verkligen inte över. Och som mamma till Timothée Chalamets figur
i filmen alltså.
Ja, den unge, det lovande hoppet om ledarskap.
Så Messias.
Jag tyckte hon var fantastisk, jättebra och kunde också bära upp det här med att mot slutet vara tatuerad i ansiktet och poäng med pärlor och grejer över hela huvudet. Ändå liksom utstråla karaktär. Jag tyckte att hon var... Jag gillar henne. Jag tycker hon är en intressant skådespelare.
Fast hon har lite grann av det här som Hugh Grant brukade ha innan han, som han själv har påpekat, fått börja spela umpalumpier och skurkar. Nämligen att hon spelar sig själv, känner man.
Ja,
det vet vi ju inte i den meningen att vi känner henne så att vi kan tala om det. Men alltså hon har samma, hon spelar samma karaktär. Hon spelade ju huvudrollen i den här The Silo.
The Silo, ja.
Och då precis. Går hon också runt och har samma ansiktsuttryck som hon hade i den här filmen. Alltså på något sätt så hon kanske är på väg att bli lite typecastad.
Ja.
Jag vet inte.
Och det kan ju hända en skådespelare och det är ju på gott och ont. För plötsligt finns man ju. Ja. Men sen är ju frågan om kan man gå över och bli någonting annat. Det är sen ska vi väl också erkänna att vi har träffat henne i verkligheten eftersom vi ska avslöja alla våra relationer.
Ja, vi har varit hemma hos henne i Richmond.
Ja.
Bor väldigt fint.
Kul Rebecca tycker jag.
Ja. Det är ju så här, alltså det är ju så att Rebecca Ferguson har ju nämligen en koppling till Österlen.
Ja, hon har bott på Österlen.
Ja, och hennes mamma bor väl kvar där, tror jag.
Jag tror det.
Ja.
Hörru, apropå det här var ju då Fågelblå upplevelsen i veckan. Vi måste ju tillägga att vi har två andra favoritbiografer. Capital vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Och sen naturligtvis Borby Anrika Bio
från
1917.
Det här börjar kännas som public service. Man får inte göra reklam för ett ställe.
Jaha, nej, jag gör det finns reklam, andra biografer. Jag gör reklam för det som jag kommer att tänka på. Jag känner mig inte som public service.
Borbevio är kul tycker jag. Ja. Det är ju, drivs ju av en ideell förening. Och det är också roligt att det var för, vad kan det vara, 3 eller 4 år sedan nu som Borbevio gick över till digital. Digital visning. Och det där var en liten diskussion om innan, om man verkligen skulle göra det. Men det var ju verkligen smart. För att innan man gjorde det, då kom ju stora filmrullar, tunga stora filmrullar med bussen och skulle lastas av och sen skulle de tillbaka och så vidare. Mm. Och nu när man kör digitalt så är det ju otroligt mycket enklare. Och vilket också gör så att man kan lägga till en extra visning om det är mycket folk som kommer. Och så där. Det är roligt. Mm. Det fungerar ju väldigt bra. Alltså det är en sak som fungerar väldigt bra på i glesbygd, om man nu kallar Österlen för det, för man är landsbygd i varje fall. Mm. Det har blivit enklare med den här typen av saker. Det blir enklare att driva en bio än vad det var tidigare.
Ja, och du kan se på allt möjligt. Ja. Inte bara
du kan se på allt möjligt precis när du har premiär överallt.
Ja, ja, det är piggt och roligt. Ja. Vi gör livet på livet på land. Ja, det har varit tråkigheter. Navalny är begravd nu i Moskva. Mm. Tusentals samlas där. Det väl, får man väl anta med risk för livet. För de är väl uppskrivna på listor.
Ja.
Men det var öppen kista. Hans föräldrar var på plats. Och hans änka naturligtvis inte i landet. Och man får ju verkligen hoppas att hon inte tar sig tillbaka till Ryssland.
Mm.
Ja du, 47 år gammal. Men alltså det, vi har ju pratat ibland om Ryssland. Och den här känslan av att finns det egentligen en opposition.
Mm.
Det måste man väl ändå säga att efter det här så har liksom oppositionen ändå, den framträder ju. Det finns ju karaktär, det finns ju personer.
Ja, det är väldigt, det, så är det ju. Men den är ju väldigt liten. Anna-Lena Laurén skriver om det i DN Dagens Debatt, tycker jag.
Och, vad skrev hon då?
Nej, men hon påpekar att det ändå liksom dyker upp folk.
Mm.
Ganska mycket folk.
Mm.
Och att det är svårt för Putin att hantera det, därför att begravningsceremonin har liksom en väldigt särställning i den ortodoxa kyrkan, så att det är svårt att liksom att slå ner det så uppenbart direkt. Men det är ju samtidigt så som någon skrev när Navalny precis hade dött, att de allra flesta ryssar har ju liksom ingen koll på honom. Det är ett storstadsfenomen. Det är ju som när vi tänkte på Politkovskaja. Som ju också liksom var väldigt stor utanför Ryssland. Inte jättestor i Ryssland. Alltså Navalny tror jag är en annan sak. Han är naturligtvis mycket större i Ryssland. Mm. Men alltså att han är en politisk enande kraft för en ganska liten grupp som kanske framförallt är urban.
Mm.
Alltså jag tror inte man ska inbilla sig att det finns någon stark, och framförallt inte någon organiserad riktigt hot mot Putin politiskt.
Inte på folklig nivå, nej. Anna Politkovskaja träffade vi i Sverige faktiskt. Ja. Mm. Precis innan hon blev mördad. Något år innan.
Mm.
Ja. Ja.
Jag tycker det är tråkigt att de spelade My Way på
hans begravning.
På hans begravning. Alltså, och så dessutom att vi säger att det är en Frank Sinatra-låt. Det är ju inte en Paul Anka-låt. Det är Frank Sinatra som gjorde den känd. Men det är ju faktiskt, Sinatra har gjort väldigt mycket bra, men My Way är ju en riktig skitlåt.
Mm. Ja.
Faktiskt.
Ja.
En otroligt tråkig text.
Ja, ja hörru du, annars får väl säga att andra tråkigheter handlar ju om någonting som dök upp i veckan också. Det var faktiskt Sveriges Radio som rapporterade om Cecilia Udén i Sveriges Radio, som rapporterade om att journalister vågar inte rapportera om demonstrationer mot Hamas i Gaza.
Nej.
Och då hade man en 7-årig pojke som skrek ut, måtte Gud straffa er Hamas, därför att folk svälter.
Ja.
Och vad är då journalisterna rädda för att berätta? Jo, att de är rädda för att bli stämplade som pro-israeliska förrädare. Så att bilden av vad som händer i Gaza är fortsatt ganska,
ja, det är också att de som är rädda för det också. Det finns ju inga, finns ju egentligen inga utomstående journalister att tala om i Gaza. Utan det är ju, de är ju inbäddade. De här journalisterna som finns där är ju Gazabor själva. Så att det förstår man ju att de är rädda för det. Alla har ju varit rädda för Hamas hela tiden. Alltså Hamas är ju en totalitär en totalitär fascistsekt. Så det är klart att man är rädd för att stöta sig med dem.
Ja.
Det är självklart. Men det som har hänt nu med den här matkön och så som man pratar om. Det är ju ytterligare en sån här. Ni kommer ihåg kanske i början av kriget så skedde ju den här explosionen vid ett sjukhus. Där det blev flera döda. Och det tvistades om vad det där var. Och det mest sannolika förklaringen var till sist att Hamas hade skickat en raket som hade störtat på vägen mot Israel. Det var inte Israel som hade bombat. Och nu har man ju då en sån här situation igen där det har skjutits och dött en hel del människor som har försökt komma över mat. Och nu tvistas det om hur det har gått till. Hur mycket har det skjutits och hur mycket har det trampats ner och hur mycket har folk blivit överkörda. Och det är ju hopplöst, det är fullständigt hopplöst att veta. Alltså det finns ju någonting i det här när man ska försöka reda ut de här händelserna, enskilda händelserna där vi vet att både israeler och Hamas har liksom ett intresse av beskriva det på ett sätt som gynnar dem, och det finns liksom inga egentligen oberoende rapporter, ganska lite släppt i varje fall dokumenterat fotomaterial och sådär. Och på något sätt så blir ju det en, hur hemskt den låter med tanke på många som dör i såna här tillfällen, så det blir ju en diversion, för det är ju liksom inte det den här konflikten handlar om. Det handlar ju om någonting som är mycket mer komplicerat och mycket större än så. På något sätt så finns det en risk, tycker jag, från båda sidor att man går vilse i de här enskilda hemska händelserna och glömmer bort vad de stora problemen är.
Jag vill hoppas att parterna kan enas om en vapenvila som ju uppenbarligen är någonting som USA arbetar för. Så att,
jag vet inte. Jag hoppas på att Hamas lägger ner vapnen. Det är ju så att det finns ju ingen väg ut ur det här som är någorlunda hyfsad om inte man hittar ett möjligt palestinskt styre som inte är en fascistisk dödssekt.
Mm.
Det är ju det som är, det är liksom, där har ju israelerna helt rätt. Om man inte blir av med Hamas så finns det ingen möjlighet till lösning.
Mm. Och nu har ju tydligen både Fatah och Hamas varit i Moskva för att diskutera.
Ja, vad trevligt.
Ja, det känns ju inte lovande. Nej, fortsättningen kommer ju att följa. Hur du, men någonting kul som hände i veckan, det var ju att du har faktiskt varit med i en syskonpodd. Den sista måltiden.
Ja,
ett stora syskon.
Ja, det kanske man kan säga. De har väl ungefär, vad blir det? De har väl ungefär 30 gånger fler lyssnare än vad vi har kanske. Mm.
Men alla har vi varit små i början.
Ja, hur länge har man en början då? Nu är jag snart på två år.
Den sista måltiden,
ja.
Ja, men och då måste man väl säga, lyssna gärna, tipsa era polare.
Men där säger ju någonting om hur värdelös jag är på marknadsföring. Eftersom jag borde ha pratat massa om vår podd i den sista måltiden som har en massa lyssnare. Och inte tvärtom prata massa om den sista måltiden i vår podd.
Jag har inte hört den ännu, så att jag vet inte när den kommer.
Nej, men det vet inte jag heller riktigt. Men vi pratar om allt möjligt. Det var väldigt trevligt. Det var liksom en två timmars, bara ungefär som du och jag sitter här. Fast vi var ju då fem personer istället för två.
Mm.
Och bara pratar om olika saker och lyssnar på varandra och utbyter lite tankar om det ena
och andra. Och ditten och datten.
Ja, nej, men jag tycker det var kul, det var roligt. Det var, jag visste inte riktigt vad jag hade förväntat mig eftersom jag är en väldigt dålig poddlyssnare. Så jag hade inte lyssnat på sista måltiden tidigare. Mm. Sen så fick man inget, vi hade bara talat om att den heter ju den sista måltiden. Men det enda jag fick var en slät kopp kaffe.
Det är inte den sista heller, så hela namnet, den fortsätter ju hela tiden.
Ja, men det kanske bara är helt enkelt
ett bra namn. Den sista måltiden. Mm. Ja, men vi grattar er i den sista måltiden för att ni har så himla mycket lyssnare. Det skulle vi också vilja ha snart.
Ja.
Apropå det så träffade någon som har mycket tittare och lyssnare. Det är Henrik Jönsson som vi träffade faktiskt på flyget från Skåne till Stockholm.
Ja, just det. Det gjorde vi.
Hej Henrik! Du sa att du lyssnar på oss och då blev vi jätteglada och sa, då skojar vi alltid och säger, åh vad roligt att träffa vår lyssnare.
Ja.
Ja.
Jo, men så var det. Han har också mycket fler lyssnare än vi, tror jag. Och han har han har ju fått marknadsföringshjälp av Magdalena Andersson.
Han har ju det, och vi sa till honom att vi har inte någon hjälp av Magda.
Nej, jag tycker det är lite beige. Hon får rycka ut snart Magda och säga någonting om oss, tycker jag.
Annars kan ni lyssna på mig på söndag den 3 mars i Godmorgonvärlden om ni känner att ni
vill
lyssna ännu mer. Ja, imorgon, det är för att vi säger det här idag, men det kommer ju finnas där många dagar efter.
Mm.
Ja. Välkommen till det. Hur du...
Ja, vi fick en påpekande också när vi talade med eldsjälen och ägaren och drivaren av Fågelblå.
Ja.
Som också lyssnade på vår podd. Han tyckte att vi var för korta. Så att du kanske inte behöver bryta av mig nu fast vi är på 23 minuter.
Nej.
Han tyckte vi borde hålla på åtminstone 40 minuter.
Jag tycker så här. Det är alltid intressant att träffa lyssnarna. Men ni får gärna tala om för oss på i vilken sociala mediekanal som helst. Hur länge ni tycker ni har tid att lyssna. Du, brittiska kungahuset. Nu börjar man bli lite nervös här, va?
För Kate menar du?
För Kate och för kung Charles.
Ja. Jo, det är väl... Kate vet man ju ingenting om. Charles vet man ju en hel del om vad det ändå håller på med. Men ja, nej, men det är klart att det är väl lite tråkigt. Det som jag läste i tidningen idag är ju att William, tydligen, stod att han hämtade och lämnade barnen på skolan. Och sen stod det liksom i någon inskjuten bisats tillsammans med barnflicka.
Ja.
Men det är väl lite gulligt att den framtida kungen hämtar och lämnar på dagis, höll jag på att säga, men på skolan.
Är det gulligt? Är inte det här samma sak som kockslovet på något sätt?
Ja.
Förväntar man sig inte att när hans pappa är sjuk och hans fru också är dålig, att han kanske ska ägna sig åt England, Storbritannien, UK?
Jo, det kan man ju säga.
Jag vet inte.
Jag har ingen jättestor synpunkt på det. Jag bara tyckte det var en lustig upplysning.
Det är en sån här grej som ska göra sig bra i sociala medier, sa hon.
Ja, det kan ju också vara så att mamman kanske är riktigt dålig, så det kanske finns en poäng med att ägna sig till barnen.
Ja,
så det vet vi ju inte om.
Ja.
Behöver vi inte överpröva innan vi vet det, tycker jag.
Ja, förnuftigt sagt.
Ja, jag vet.
Mm.
Det är förnuftigt.
Mm.
Ja, vad händer annars då? Jag vet inte. Vad händer? Händer något intressant? Det är väl tveksamt. Det är Miljöpartiets... Nu är de igång, ska välja ny. Ett nytt språkrör då. Mm. Nu börjar folk anmäla sig här till posten.
Ja.
Men,
har du några tips där då?
Nej, egentligen inte. Alltså, jag får säga, mitt intresse är kanske...
Below zero.
Nej, det ska vi inte säga. Det är väl lite... Men det är ju inte jätteintresserad. Jag tror inte det spelar så stor roll. Alltså, det är inte riktigt det som är Miljöpartiets problem. Jo, politik, om jag ändå ska nämna lite om det. Kul sak idag. Jag tror att den kom idag. Jag kan ha gjort det igår, kanske inte såg det igår. Men jag såg den i alla fall nu i morse. Expressen, Murahem Demirok, han kämpar ju på för att försöka synas någonstans.
Mm.
Nu har han skrivit jag tror deras EU-parlamentariker hade skrivit en stor artikel i... Det var ett artikel i DN, det är förstås inför EU-valet så. Men den handlade om att nu är det jätteviktigt att slåss för aborträtten. Man känner, jaha.
Och den är hotad alltså, för...
Ja, jag vet precis. Jag är i Ungern kanske. Men vilket jag är inte säker på att Muharrem Demirok har så mycket att säga till om vad som händer i Ungern. Men jag tycker det kändes som att säga, det är liksom, apropå partiets problem. Centerns liksom enastående och allt mer cementerad förmåga att välja att bråka om saker som inte leder någonstans.
Men är det här jag försöker tänka målgruppen? Är det så här, unga kvinnor kanske kan övertyga sig och tro att aborträtten i Sverige är hotad?
Jo, men jag tror att det är precis det handlar om. Det här handlar väl om att Annie Lööf bytte ut Centerns väljarbas till i stor utsträckning unga tjejer i storstad. Och nu har väl Centern, eftersom de tappar, börjat tappa den gruppen också. Och då ska de liksom försöka se till att hålla kvar dem genom att hitta på att aborträtten är hotad i Sverige, vilket den ju inte alls är. Och det, men det, man, alltså det, ibland är man så glad att man inte är politiker. Tänk vad mycket mycket tjafs man slipper hålla på med.
Jag har aldrig varit ledsen för att jag inte är politiker.
Mm. Men apropå det, jag glömde säga till dig festen. Men jag fick en förfrågan, och det måste jag nog svara på. Förfrågan från, det heter Politikbyrån tror jag, på Sveriges Television.
Mm-hmm.
Jag har aldrig sett det. Men det heter det tydligen. Och det är tydligen något hyfsat seriöst program om politik. De ska göra ett program om Ulf Kristersson och Birgitta Eds roll som liksom slags spindlar i nätet för...
First Family skulle jag säga.
Ja, men inte nu utan tidigare. Som spindlar i nätet för en slags borgerlig...
Opinionsbildning.
Ja. Så de vill prata med mig om det och vad jag har för erfarenhet av det. Och det ska de kunna få göra.
Mm.
Men jag undrar vad det ska bli det där. Om det, är något, det är väl, om det har att göra med att alla nu har lagt märke till att Ulf Kristersson använder Sagerska palatset och Harpsund och så där för att faktiskt bjuda in människor och ha mingel och sådär och socialt synas. Nu ska det väl göras någonting på
ja.
Är det här verkligen vad man ska syssla med? Jag vet inte. Men det ska bli intressant. Jag vet inte om jag har så mycket att berätta egentligen om det som inte massa andra kan berätta, men jag kan ju gärna prata med.
Nej, men det här är väl kanske möjligtvis det här Ulf Kristersson som en partajkille istället för begåvat nätverkande. Det är väl på den skalan där.
Vadå, är det skillnad mellan menar att han inte är nätverkare? Det är väl det.
Jo, jag menar att han är det, men alltså om man ska göra bilden av honom som hade Magda lyckats med de här sakerna så hade hon väl kallats begåvat nätverkande och socialt.
Ja. Jag vet inte, det kanske är någonting sånt där. Jag vet, jag bara förutsätter att det är något jävligt typ på gång, för det är liksom det man pysslar med och håller på med sånt där. Men det ska bli intressant.
Det ska bli kul att upplysa Sveriges Television och politik.
Förresten så fick jag, vi kan nämna vår andra systerpodd också, jag fick ett mejl från Staffan Heimersson.
Ja, just det.
Som ju var i Ärligt talat, tala ut.
Eller, min sanning.
Ja, någonting sådär. Han var i den här om sistens. Och då skrev jag en liten rad till honom så att jag tyckte det var kul att se honom. Han är precis lik. Och så kom det, tack han för det. Och sen så efter en dag så kom det en litet mejl från honom. Där han föreslog att om jag var trött på några av mina mera mångordiga och tråkiga kolumnister så kunde jag byta ut dem mot Viggo Kavling, föreslog han. För han hade skickat med en text av Viggo som han tyckte var bra. Så det kan vi nu berätta att Staffan Heimersson lobbar för Viggo
Kavling. Hör du det, Viggo?
Som kolumnist i Fokus. Ja, man vet inte, det kan hända. Man ska
sista aldrig. Ordet är inte sagt.
Nej, sista ordet är inte sagt. Alltså Staffan Heimersson själv skriver i Fokus. Han skriver ju rätt mycket av våra minnesord.
Ja.
Med stor förtjänst. Jag tror att i den här veckan så har han skrivit om Arne Hegerfors, tror jag. Hegerfärs.
Hegerfärs, som vi sa ett tag.
Ja.
Ja.
Och nu har vi hållit på i 30 minuter. Det är någon slags rekord. Det är bara om ni tycker det här var jobbigt så beror det på, får ni skylla på fågelblå.
Men vi kan väl sluta här så kan ni höra av er och berätta om format.
Och hur länge ni stod ut.
Hur länge ni orkar.
Ja. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.